Sjätte sommarpodden.
Sjätte sommarpodden.
Av Johanna och Klara på Styrkebyrån.
En podd om att vara mitt i livet och allt som kommer därtill.
Gud vad fint introducerat ändå av oss. Lite som en musikorkester som spelar intro.
Som ett påskägg som man inte vet innehåller många påskägg.
Ja. Nu skulle man kunna tro att det är fortsatt temat att vi har druckit RR. Men det har vi faktiskt inte gjort den här gången. Nu den här gången sitter vi här spiknyktra. Jag har ätit grädde med gröt faktiskt innan. Grädde med gröt? Mm-hmm. Gröt med grädde åt jag till lunch idag.
Jag åt proteinpannkakor och en taco, Johanna.
En taco?
Ja.
Mm. Var det smaskigt?
Ja, jag lurade mina barn att äta vegan tacos igår och de märkte ingenting.
Ah, du gjorde med sån vegg och färs.
Mm. Mm. Coops vegan färs. Mm. Den var jättegod faktiskt.
Ja, vad bra. Ja, men det var härligt att de inte märker det. Jag har också smakat någon som också jag tyckte var, jag kommer inte ihåg vilka var det var för, men som också jag tyckte var så här att det var verkligen god. Hur står det till annars i ditt liv just nu då? Så här mitt i sommaren.
Ja, men det är så bra till. Jag har inte så mycket nytt att tillägga från förra veckan ändå. Jag jobbar på. Det regnar om vartannat. Barnen sover länge på morgnarna och då har jag videomöten. Och sen så hittar vi på något på eftermiddagen.
Mm-hmm.
Typ så. Du då?
Nej, men jag sitter ju, ja, lite samma. Än så länge så har det varit så här, jag har ju jobbat på lite också. Och här, när det här avsnittet släpps så har ju jag, då har jag gjort ett gäng dagar i husvagn.
Berätta om din outfit som du har inhandlat till husvagnen.
Mm, flanellskjorta och truckekeps.
Vilket är så här, det som jag går runt med till vardags.
Jag vet, men grejen är att jag vill ju också gå runt så. Jag vill ju egentligen gå runt och se ut lite som dig. Men jag har ju liksom inte bara kommit dit än. Men nu fick jag ett så här tillfälle i akt att liksom, efter vårat häng i stugan, när jag insåg att en flanellskjorta måste man liksom ha. Så kände jag att så här, nu slår jag till. Mm. Och det var rätt roligt faktiskt, för när den här kepsen som jag köpte, så, när den kom och så gick jag runt i den så här och hade den på mig. Jag gillar ju keps. Jag har inte använt keps lika mycket nu. Jag hade det mycket mer när jag var korthårig. Och det är mest för att nu sätter jag upp håret. Förut var det så här skönt att inte behöva göra ordning håret. Liksom. Men nu, så jag tror att det är därför jag gick mycket mer i keps förut. Men nu jag har, liksom, går jag använda keps en del ändå. Men då köpte jag den, så hade jag den på mig. Och då sa båda mina barn bara, ja, du ser ut som när Klara hade keps. Mm. För då hade ju du en sån. Jag bara, jag vet, det är det jag försöker. Mm. Ja, nej, men det känns bra. Jag är laddad, så vi får se. Det ska nog gå bra. Hoppas på lite. Bara liksom, bara inte spöregnar så kommer det bli jättebra och jättetrevligt. Men just om det är spöregn så är det så här, då är det inte så himla kul att vara någonstans. Liksom.
Men det är alltså, det som är bra med att vara på bilsemester. För då kan man ju åka till ställen och göra saker.
Ja, absolut. Gud, ja, det kommer bli superbra. Det ska bli lite spännande. Vi har inte liksom gjort det här förut. Så det blir en jätteintressant familjeupplevelse och en nytt tillägg på familjeservet, så att säga.
Du, Johanna, jag tänkte på en grej. Vi fick en fråga för ett tag sedan på mejlen som inte vi har tagit upp i podden. För jag tror inte båda vi kände att vi kanske inte har så mycket att tillägga om det. Men det var om vi kunde prata om det här med coregasm igen i podden som vi har gjort. Jag vet inte om vi har gjort det kanske flera gånger, kanske till och med.
Lite, men vi hade ju ett avsnitt om det. Men sen har vi nog haft det lite när vi har haft olika. Vi hade ju ett tag där vi pratade rätt mycket om.
Om knipträning och så också. Och en coregasm är ju det som på fackspråk kallas träningsinducerad orgasm. Och det är ju egentligen att man får en liksom teknisk orgasm när man anstränger sig vid träning. Men, och det finns inte så jättemycket science kring det här, vad det beror på och så vidare. Och de flesta som brukar fråga oss om det brukar fråga, hur ska jag göra för att sluta med det? Därför att när det händer när man tränar så brukar man ju känna sig lite så här, man ändrar ju sin energinivå liksom efter en orgasm. Och då brukar vi prata om, eller vi har sagt förut, att vi inte riktigt vet liksom hur man ska sluta med det. Men att liksom, man får försöka bara slappna av eller så här, gilla läget eller så. Och vissa får det och vissa får aldrig det. Och de som säger att de gärna vill ha det, det är inte som att det är någonting som förhöjer träningspassen liksom, när man får det. Men då började du och jag prata lite om det här med sex. Och sen så berättade jag för dig att jag lyssnar ibland på en podd som heter Britta och Parisa. Som är Parisa Amiri och Britta Zachary som har en podd där de pratar mest om typ populärkultur och böcker och filmer och tv-serier och så här. Men som pratar de mycket om feminism och så här, politik faktiskt. Demokrati och rasism och främlingsfientlighet och sådana grejer. Och så hade de haft ett avsnitt där de pratade om sex för ett tag sedan. Och då skickade jag ju till dig att de delade på sitt Instagram ett inlägg som frågade om deras lyssnare ville dela med sig av sina erfarenheter kring att fejka orgasmer. Ja, kommer du ihåg det? Och då började du och jag prata igen så här, shit, det här är någonting, vi måste ta upp det här igen för att det här ämnet är ändå någonting som, det handlar inte om träning, men det handlar om
kvinnokroppen
om och, egen... och, ja, exakt, och att så här, äga sin egen kropp och må bra med sig själv. Och det som var så skrämmande när de delade det här var ju hur otroligt många de fick som svarade att de fejkar orgasmer hela tiden.
Ja, och nu får man ju tänka på att nu efterfrågade de det och att det de la upp var ju alla då som har skickat in. Mm. Men jag håller med, och när man läste det så får man ju ändå en, eller jag fick ändå en så här, shit, det här är liksom ingenting som är så här ett litet problem, utan det här är ju en stor problematik, och det är liksom, det är ju inte så att det är några få och det är de som har skickat in, utan det är verkligen någonting som är så, alltså att man har en problematik eller en eller så här, nu blev det egentligen fel, man har inte en problematik, men alltså att det är så tystat och så, vad ska man säga, skämsigt. Och ja, men liksom att vad man har för bild av sig själv och sin egna njutning. Alltså, det blev jag så skrämd av när folk skrev liksom i de här kommentarerna som de delade, att det liksom dels att man hade fejkat, men också att så här, man ett typ inte vågade, och när man hade vågat så hade man liksom fått så här, men skärp dig. Men också det som vi började prata om var ju så här, vad är för bild som finns kring den kvinnliga orgasmen? Att så här, ett, fattar ens män, och nu kommer jag säga generellt, för det är ju asmånga män som inte fattar uppenbarligen hur liksom man ens, alltså en kvinna ens får orgasm. Mm. Alltså, och sen så också just den här bilden av, så är det så att det är den här, för det var min uppfattning, att det är en så här machokulturen, att det ska vara på ett visst sätt, att du så här, ja, men du har typ bara vanligt sex och sen så kommer tjejen på jättekort tid, för så är det typ i porrens värld. Och då tänker jag så här, tror de här männen att det inte är fejkat det också? Alltså, hela det här kan jag bli så här, då blev jag så här, så jag, när du och jag hade pratat om det här, så började jag Anton prata om det. Och så blev jag så här, men alltså män, fan, jävla män typ. Och han bara, jo, men jag vet att du har den där inställningen. Så här. Men just då att då började vi prata om att det är så jäkla, det är så sjukt. För det också, apropå, nu, fan vad jag gick igång nu. Apropå en annan sak, jag hamnade framför ett tv-program för typ ett, ja, men så här, någon vecka sedan. Där det handlade om så här, kvinnor som åkte till ett annat land och skönhetsopererade sig. Och grejen är att då var det en så här skitung tjej som opererade sina blygdläppar. Och det hon skulle göra var att hon skulle bli så här, bara så att de inte syntes typ när hon stod, så att det inte, typ, tänk dig själv att det inte kan bli en camel toe typ. Alltså när byxorna, alltså de skulle vara helt platta, för liksom förlikade med liksom själva skrevet.
Ja.
Och då började vi, då var jag så här, men det här är helt sjukt. Och det var ju för att hon hade sett bilder då. Det var ju också från så här porren. Alltså det har ju inte så här med att en vanligt kön ser ut så.
Nej.
Och då började vi prata om det också, det här med om
att titta hela på sitt kön.
Ja. Ja, och så just att det bara är så här, det är ju viktigt, och varför vi brinner för det och tycker att det är viktigt, och varför vi också pratade jättemycket om det för ett antal avsnitt sen, är ju för att det handlar ju ändå om att så här, det är din kropp, och det är liksom dina åsikter och dina känslor och dina liksom njutningar i ett liksom delat samlag är ju lika viktiga.
Ja, och det var ju det som blev i kontexten med det här fejkandet, att många gör det dels för att de inte vill göra killen ledsen. För att han,
ja, för hans, ego.
För hans ego, att han ska tro att han får tjejen att komma. Men också för att de skäms över sig själv, alltså hur de behöver ha det för att njuta. Så det vågar man heller inte be det, om.
Ja.
Och det blir ju ett så här moment 22 där många liksom också tror jag, killen vet ju inte heller, eftersom att han vet ju inte att tjejen inte njuter. Och det, nej, blir så himla, och det är så himla hemskt tycker jag. Och jag, alltså, sen kan man välja att leva ett liv utan sex för att man tycker det är härligt också. Då ska man också få göra det tycker jag. Men om man vill liksom utforska sin sexualitet eller vill uppleva orgasmer och sådär, så rekommenderar jag verkligen att man ska göra det med sig själv innan man börjar experimentera med en annan person. För att då, det, alltså alla borde få känna hur det känns när man är sjukt kåt. Alltså, och veta vad man vill så att man också kan kommunicera det till en annan person. Och det är så hemskt att det är så många som går runt och känner att de inte kan det. Det var ju flera som skrev också att så här, men jag gillar inte när någon går ner på mig. Och det är precis det du säger om könet och hur de ser ut. Och det är som vi som inte har en snopp, vi ser ju inte vårt kön. Liksom. Och bara det är ju helt sjukt om man jämför med män som varje gång de kissar tittar ner på sitt kön och ser det hela tiden, och från att man är, alltså, småkillar går och drar sig i snorren och så här, vi måste liksom anstränga oss för att verkligen se hur det ser ut där nere. Men så, alltså, började jag reflektera också så här, vad är det som så här, vad är det då som gör att, nu ska jag inte dra in dig i min liksom sexualvärld, men vad är det då som gör att jag inte har, eller att jag har turen att inte ha komplex och sådär, för att alltså första gången jag fick orgasm så var det med en kille, då var jag 16 och då hade jag fejkat orgasm fram till dess, för att jag, precis som alla de här kvinnorna beskrev, liksom kände att det var någonting som jag borde ha. Och första gången jag fick det med honom så blev jag ju så glad så att jag började typ gråta. Men jag kunde inte säga till honom att det var första gången, för då hade jag ju fejkat redan. Men då var jag ju liksom jätteung, till att liksom många år senare minns jag liksom första gången jag hade sex efter att jag hade skilt mig. Så hade det gått lång tid, för att jag var verkligen i en sån här fas där jag var jätterädd för att liksom träffa personer. Så jag väntade ganska länge efter att jag hade skilt mig med att träffa någon. Och då minns jag att första gången jag hade sex så sa jag till den killen så här, kan du gå ner på mig en gång till efter att vi hade sex? Och så kom jag ihåg att han sa så här, att det var så ovanligt med någon som vågar säga så första gången. Och då sa jag så här, men det var bara för att jag inte visste när jag skulle få sex igen. Och då tänker jag så här, men vad? Ja, men då var det, jag måste passa på liksom. Men då tänker jag så här, vad är det som har hänt? Vad har jag varit med om? Vad har jag fått liksom, vad har jag haft för tur? Eller så här, hur kommer det sig att jag kan känna mig så trygg och varför kan inte alla det? Alltså jag vill liksom ta reda på det. Och så vill jag känna så här, jag vill typ jobba med det här. Alltså så här, vi måste liksom få fler att förstå att det är inte dem det är fel på.
Ja, men plus att också det som är så, som man blir liksom ledsen av när man läser det här, det är också så här att typ, det är många skriver ju så här, ja, men jag gör det för att få ett avslut på det, jag fejkar för att det ska vara klart sen typ, för att det är ungefär det man väntar ut. Mm. Alltså, och då tänker jag också så här, hela bilden av sex, om det är så man ser det, att så här, jag måste bli klar så att han sen kan komma så att vi är klara. Det är också väldigt sorgligt. Ja. Alltså då är det ju så här, för någonstans i min, liksom, om jag läser av något sånt, då är det ju typ att man inte vill ens ha sex, utan då gör man det för den andra skull, och det spelar ingen roll vilket typ av förhållande du har, utan alltså, om man, det ska ju ändå vara någonting som båda känner att det ska vara så här härligt, om man nu väljer att ha det. Alltså, det blir ju så, bara, det blir jag så himla ledsen av, att det är så här, då väljer du att göra det bara för den andra personen liksom.
Ja, precis.
Så liksom hela grejen och bilden av, alltså sex generellt kan jag bara bli så här, gud, är det så det ska vara, att vi ska så här bara att den, ja men nu är i det här lägen är det ju ofta så eller det de jag läste i alla fall, att mannen ska vara nöjd. Mm. Det var ju faktiskt flera som skrev att de hade aldrig haft orgasm under den liksom, tiden de hade levt med en man. Men att nu var det, jag tror det var några som skrev, som levde nu med en kvinna, mm. alltså som är kvinnor. Och då fick de det. Och då kan jag också bli så här, det är ju ändå ett tydligt tecken på att det handlar om en förståelse för varandras kroppar.
Ja.
För att då har hon helt plötsligt så har hon liksom upplevt att det är någonting helt annat. Men ja, det är så himla... Ja, jag vet inte, jag blir helt... för jag tänker att det också hänger ihop med... Vi har ju pratat, och vi får faktiskt en hel del frågor. Jag får en hel del frågor om hur man har ett långvarigt förhållande. Mm. Och vad jag har för tips och med planering och hur man ska kommunicera och sånt där. Och grejen är att jag tänker, allt det här hänger ju så väl ihop med hela kommunikationen i ett förhållande. Mm. Att så här, det i ett förhållande så handlar om de som är inblandade i förhållandet. Alltså det kan ju vara, det är, liksom, det är ju två vuxna parter liksom. Och sen kan det vara barn med i bilden också. Men just att det är ändå, det måste kommuniceras för att saker och ting ska funka. Och det är ju lite samma sak med sex. Alltså man måste ju kunna kommunicera. Om man skäms för det så är det klart att det inte kommer kunna vara bra.
Mm.
Och då kommer man i liksom, då blir det ju också en ond cirkel. Att så här, man gör det bara för att man inte vill vara den som säger nej hela tiden. Vilket också blir väldigt fel.
Precis, och sex ska ju inte vara någonting som man känner att så här, samma känsla som när man har varit jättepackad och tänker dagen efter så här, gud, nu sa jag en massa konstiga saker på den där festen. Jag relaterar inte till mig själv här, för det händer,
nej,
mig,
jag bara tänkte
händer
så här,
mig extremt okay. sällan. Men jag tror att det är lite den känslan som folk liksom associerar med den här skammen om att våga släppa på vad man känner, förstår vad jag menar. Men att, så här, att vara lite pervers tillsammans med någon annan, det är ju väldigt härligt när man känner att man har den intimiteten. Men den intimiteten måste man också få våga ha med sig själv. Och, just, och det är så tråkigt att det är så många som känner att det liksom är fel.
Ja, och sen tänker jag att om man nu har haft det så här länge, så lite som du sa, att den första gången du fick en orgasm och så hade du fejkat med den personen, då är det svårt att säga bara, jo men jag vill bara säga alltså, by the way, jag har ju fejkat, men nu fick jag verkligen. Alltså, lite så här, det är klart att har man nu haft ett sånt förhållande där man faktiskt har gjort det under lång tid, så är det klart att så här, tröskeln att vända det där blir ju liksom tuffare och tuffare att ta sig över. För det blir ju lite så här att man kommer hela tiden känna att man kan inte riktigt, alltså man vill bara, jag vet inte, det har ju blivit så här negativ spiral. För dels så vågar du kanske inte säga då att så här, du förresten, vi har ju levt upp i 20 år men jag har ju aldrig fått en orgasm och jag har fejkat 20 år. Men nu tänkte jag att vi ska börja utforska det här tillsammans. Alltså det kan ju vara lite så här, det kan ju bli lite knäckande. Men jag tänker så här, då får knäck, alltså här är ju ändå bra. Knäck det som knäckas kan för att sen bygga upp det som du vill ha det.
Ja, men just att göra det på egen hand då, tänker jag också. För det är ju mycket lättare att komma med någon annan om du har lättare att göra det ensam. För då vet du, man lär ju sig sina orgasmer precis som man lär sig sin kropp. Så man lär sig att känna hur det känns när de är på väg och hur det funkar och hur man kan ta sig dit. Liksom. Men jag läste ett tips angående det här med fokuset på att den andra partnern ska ge en orgasm. Att istället att kommunicera till sin partner att jag behöver känna att det inte finns någon prestation i sexet. Mm. Och att säga så här, nu kan vi ha sex nu, men jag kommer inte att komma. Typ. Och sen bara fokusera på känslan i det istället. Att liksom göra det klart med den personen att så här, vi ska inte ha målet att jag ska komma nu.
Nej, för det blir också så här, då bara väntar man ut och till slut känner man så här, men gud, nu kommer jag inte ha, och så blir det en stress och så blir det en press och så blir man bara spänd och ligger och för så här, det enda man fokuserar på att man ska göra det. Men jag tänker också att så här, med hela den här, jag kan fastna ändå lite i det här att man är så rädd för den andra personen, att den ska bli sur eller alltså, och då tänker jag så här, tänk ändå nu om man har haft en sån här lång tid där man faktiskt, där har inte man, där har varit så här, då kan jag ändå känna så här, fan, det är den du då som ska ha rätt till att få ha det lite bra, för du har ju hela tiden vikt undan din önskan och känsla för att tillgodose en annan person. Då är det väl dags att tillgodose dig, det kan man ju bara säga då till den där personen. Då tycker jag att om det är en person som är stor nog, så ska väl den personen tycka att så här, vad fan, det är klart som fasen vi ska hitta ett sätt som känns bra för båda och att det blir bra för dig.
Ja, liksom. Och har man då gjort, alltså, testat med sig själv och känner så här, det här funkar för mig på det här sättet, så känner jag att det är lättare för mig att komma. Då kan man ju säga så här, även om man då har fejkat i 20 år, kan man ju säga så här, häromdagen testade jag det här ensam. Kan vi testa det tillsammans nu? Behöver man ju inte säga så här, ja, allting annat sög.
Nej, men vadå, det går ju inte om du inte vet själv hur du, alltså om du aldrig har gjort det och aldrig haft orgasm och inte har testat själv, då hur ska du då kunna förklara för någon annan?
Precis.
Så det är klart att du måste ju liksom lära, det finns ju supermycket bra så här redskap och extra leksaker och sånt som man kan ta hjälp av, alltså också. Mm. Och det är säkert ännu svårare steg för många, för att så här, alltså det kanske är jättespeciellt, men det är ju också, det kan man ju också ha med sin partner liksom.
Ja, och det är det som jag tycker liksom är så, det finns några saker i livet som vi så här, där vi fortfarande är lite så här djuriska, och jag hatar ju när man pratar om så här gör djuren eller evolutionen, för så kan man inte säga, för djur är ju jättevidriga på många sätt mot varandra, och så här apor som gangbangar sina barn i träden och sånt där, men jag menar inte så, men jag menar så här att vi har vissa drifter. En av dem till exempel jag kan uppleva när jag lyssnar på musik till exempel, eller när jag liksom är berusad och dansar eller så här. Och sex är också en annan sån grej där man liksom är i ett annat tillstånd, men då måste man få våga vara det. Det är det jag menar, att så här, man måste få vara i ett sammanhang där det är tillåtande att släppa på liksom kraven på sig själv, och det börjar ju någonstans med relationen till sin egen kropp. Och bara den grejen att vi till exempel då inte tittar på våra kön, eller är ju liksom, här har vi ju liksom ett problem.
Ja. Fastän Clara, du kanske borde starta, du säger, jag kan vara i bakvattnet av det här team orgasm eller något.
Power camp pussy. Du hade ju reggat varumärket Power Camp, var det inte så?
Power Camp, det är superbra ju. Det är så jävla bra. Ja, men alltså på riktigt, fan människor out there. Mm. Liksom, det ska inte vara så här. Men det är så många människor som går igenom så här, livet med alldeles för mycket sådana saker i sitt bagage. Med så här, negativa känslor för olika saker. Och det är bara sorgligt. Men alltså, jag tror framförallt säga så här, det som jag tycker är värst, det är just att man hamnar i det här, så här att man inte vill säga till sin partner för att han ska bli besviken och så här. Det kan jag bli så här, det är bara att lägga ner. Alltså män generellt, sluta med era egon liksom. Ja. Alltså, men sen vet jag också, jag tror att det var någon som skrev det också, så här, hur ska man veta om man verkligen vill och försöker, men att om de fejkar. Alltså förstår
du, ja,
men
att det är så här också, dem, ja.
Ja. Ja. Och det kan jag tänka att då är ju ändå så här, då måste man ju ändå så här, kommunicerar man, så är det ju, har man ju ändå en bild av det, och då måste man ju som man också kommunicera och bara så här, att man liksom har en så här härlig dialog kring det, inte bara så här, nu ska du komma, utan att då är det så här, men hur kan vi utforska det här tillsammans för att det ska bli bra för båda och för dig framförallt liksom. Alltså det är det jag tänker, att så här, man kan inte säga att man försöker nog, utan då måste man ju ändå prata om det. Mm. Det är kommunikationen, det är, alltså man måste prata. Man kan liksom inte tro att det ska lösa sig annars.
Nej, och det finns ju, det är det som är, att det finns ju så mycket tabu när det gäller sex, och det är så många som också lever i relationer där det är så här, har du runkat liksom? Vadå, vi är ju tillsammans, eller så här, att man inte heller tillåter den andra partnern att ha en egen sexualitet, att folk inte går omkring alltså och så här, är kåta på egen hand, om man säger så. Då blir det också väldigt svårt att ta med sig det in i det gemensamma. Att så här, ja, men jag upptäckte liksom en helt ny värld med mig själv hemma när du var på din AV igår. Det är många som känner att det inte finns öppenhet om det i en relation. Mm. Och då blir det såklart ännu svårare. Och, sen, och nu kommer det också en helt ny våg inom så här, att det finns så mycket negativa aspekter med sex, vilket det gör, för att det finns många som använder sex i problematiska sammanhang och sådär. Men att jag tror ändå, och då blir det ännu mer tror jag för folk som då aldrig har fått liksom gå runt och vara lite kåta, att så här, det är så lätt att bara så här, ja, men sex är någonting som inte är något bra. Förstår vi? Ja, jag får starta det här team orgasm, en prenumerationstjänst för där vi tillsammans kan så här få upp
utforska könet.
Ja, men typ första veckan får alla i uppdrag att titta på sitt kön en gång om dagen.
Ja, men utbilda kring det. Men grejen är att jag vet också, det är ju många som skrev så här också, att det här borde verkligen, det är ett så här viktigt ämne. Och det är verkligen, och varför vi fastnade så mycket för nu, och nu blev det värsta långa introt om det, men det är ju just för att det hänger så mycket ihop med så många kvinnor vi träffar som är så här, som man bara vill så här ruska om typ, och bara, gud, du måste liksom ta tag i dig och ditt liv. Liksom.
Ja, och just så här, vi postade ju på Instagram för några veckor sedan, jag tyckte det var sjukt kul när det var Per Morberg som var med i något klipp när han hade sitt matlagningsprogram, och han står typ och är så här packad och pratar om så här filosofi när det gäller mat och upplevelser, och vi skämtade om att så här, det är så vad den här podden har blivit nu, för att vi postar så här drinkar och sånt på sommaren. Men när jag såg det klippet så tänkte jag på så här, det här hade aldrig en kvinna fått göra i TV.
Nej,
så här,
nej.
Lotta Bromé står lite så här halvpackad med uppknäppt skjorta och bara, this is philosophy.
Och, ja, nej, jag
och
vet.
Där har vi ju liksom problemet att så här, fortfarande så är en snubbe som gör helikoptern lite skönt på midsommarafton får ju sommarprata.
Mm.
Medans liksom jämför om en, och där har vi liksom hela det här att vi kvinnor, vi ska inte titta på våra kön och vi ska inte ha en avslappnad relation till dem och vara lite så här, ja men min ser ut lite så här och så här, det får du acceptera och liksom. Det här är vad jag...
Men gud, om en kvinna skulle klä av sig skulle det bli hallabalona. Hallabalona?
Hallabalona. Ja.
Nej, men alltså det är så. Det där är allt det där. En kvinna som dricker alkohol och som är full och syns i media, som är lite känd eller så. Hon skulle vara, vad heter det, alkoholist.
Vad sorgligt skulle man säga.
Vara sorgligt. Och nu har det gått ut för hon mår nog inte så bra. Och en man hyllas. Men alltså det där är ju inget nytt. Det är ju hela liksom samhälls... vad heter det, finner inte ord här, alltså samhällsstrukturen är ju sådär.
Ja, nej, men så just
det är ju verkligen här, inget konstigt.
Vi måste börja med, alltså vi måste bli vän med oss själva och våra kroppar, och eller måste, det låter också så här kravfyllt, du behöver inte hålla på och älska, men det måste så här, alla borde få känna känslan av att så här, I'm the world's okayest runner, finns det någon så här t-shirt som är liksom så här, jag är okej. Okay. Alltså vi ser alla olika ut, så här, alltså så här, jag går igång på det här och så här, det är okej.
Okay. Ja, men framför allt så måste vi sluta att liksom plisa oss för någon annan.
Gud, ja.
Alltså det är väl det tycker jag är så här, sen får man tycka vad man vill om alla de här sakerna och man får känna vad man vill om det, och man behöver inte alls ha det som eftersträvan att vilja liksom kunna skapa en orgasm för sig själv eller något, men alltså man ska sluta att liksom bete sig så för en annan människa, framförallt för att liksom inte göra en man nöjd. Stopp, där säger jag bara stopp nu. Nu räcker det.
Bra.
Stopp.
Ska vi säga att det här var veckans lyssnarfråga då?
Ja, det gör
typ
vi.
Typ korgasm fast det blev någonting annat.
Ja.
Veckans drink.
Mm. Det känns så här, det här, hela den här drinkkonceptgrejen har ju varit väldigt uppskattat. Även som sagt, vi har några favoriter. Men det som är roligt här är att liksom, jag känner lite att den här sommaren att jag framstår som någon så här drinkexpert typ. Eller så här, att jag bara känner så här, gud, jag som typ knappt dricker. Men sommaren är tydligen mitt öppna fönster för det.
Ja, men det som är roligast med veckans drink tycker jag, Johanna, vet du vad det är? Det är alltid härligt när man
ändrar
sig.
Jag har
det
sagt.
Du sa i förra avsnittet, så här, gin, det skulle jag aldrig dricka.
Men det, jag höll fast vid det, jag tänkte säga.
I en vecka.
I en vecka. Men det, är också, det här har också blivit en väldigt spännande grej. För varje gång jag träffar Marcus nu, din snubbe, så har han så här, jag har ett vin du måste testa. Mm. För att alla har han har någon så här, tillsammans med dig och även tillsammans med mina grannar som vi umgås mycket med, någon så här typ av så här känsla att, de så här, att jag gillar minsann vin. Alltså, man gillar vin. Det finns jättemycket goda vin. Det handlar bara om att jag inte har hittat rätt vin. Och det är så roligt, för varje gång då får jag säga, testa det här då, det här gillar du va? Visst är det här gott?
Men nu har du ju testat några som du gillar. För det som vi har kommit fram till är att ett bubbligt vin gillar du ju faktiskt. Och
det jag finns gillar ju bubbligt vin.
Jag har ju fått det att testa spritsig risling till exempel. Eller som min kompis Hanna mobbar mig att jag säger risling. Jag kan inte uttala det. Risling. Skitsamma. Det är ju bara för att, som sagt, du har testat fel saker. Och nu har du även fått testa en gindrink som du gillade.
Ja, och det var så himla... Jag kände ju att det var gin i, absolut. Och jag visste ju att det var gin i. Men jag hade inte druckit den om det hade varit så stark ginsmak. Så du lyckades ju liksom trolla med bort den där ginsmaken.
Mm. Och det här är ju då en bees knees, heter den.
Ja.
Och jag fick receptet av våran kompis Marianne. För hon har ju faktiskt den som på riktigt i många år har haft någonting som är fredagsdrinken. Och när hon och hennes fru Åsa har fredagsdrinken, då kallar de det för att man har blå timme. White Lady är så här Mariannes bästa drink, och den är också med gin, så den får vi också tipsa om någon gång. Men hon tipsade mig om Bees Knees, och det är en gindrink som man är jätteenkel att göra. Man har gin såklart, en sexa gin hade jag till dig, du svepte liksom en sexa gin, tycker jag.
Men det var så här liksom bara fräscht.
Ja, och till det så blandar man 10 centiliter pressad citron. Och sen så tar man 5 centiliter honungslag. Och det är precis som en sockerlag fast det är med honung. Det är superenkelt att göra. Man tar en halv deciliter honung med en halv deciliter vatten. Och sen så kokar man det tills det smälter ihop liksom. Och sen kan man förvara det i kylen. Och då är det som en lag. Och sen så man tar alltså en sexa gin, 10 centiliter citron. Alltså det pratar jag om en drink. 5 centiliter honungssockerlag. I med is. Skaka. Och sen så silar man ner det här genom en sån här finmaskig sil ner i varsitt cocktailglas, och så är den jättegod.
Mm. Om jag skulle göra den så här själv, då skulle jag vilja ha samma som är is i glaset.
Ja, men då blir den vattnig så fort, jag för det är så lite dryck.
Jag vet ändå. Men det är ju för att jag tycker att det är bra när den blir lite svag. Du får ju tänka på alla människor här som mig nu som vill testa den här, som typ känner som ska dra i sig en sexa sprit. Sådär,
ja, men då kan man ju ta mindre gin också. Man behöver ju inte ta en sexa.
Smart.
Man kan ju ta en 4 till exempel, klassiker. Mm. Magnus Uggla skulle aldrig ta en 4.
Han skulle ta en 8 eller 12.
Ja, men allt det här, mängden beror ju på då hur man vill att det ska smaka. Jag tycker att det är gott när det smakar mycket citron.
Ja, men det var jättegott.
Man skulle ju kunna ha lika del honungslag och citron om man vill att den ska vara sötare liksom. Men det blir väldigt fräsch.
Mm. Men det är väldigt så här, ja, det var verkligen jättegott. Så nu har jag också tydligen då gillat en gindrink. Men jag måste ändå, i allt det här så måste jag ändå falla tillbaka på att i slutet av dagen när jag får välja så kommer jag välja en RR.
Du har inte tröttnat på det än ändå?
Nej, verkligen inte. Och nu har det varit, så här är det. Nu har det varit lite mindre fint väder, det har varit mindre RR. Alltså jag har inte knappt så här alls druckit närare nu. Så jag är väldigt väderberoende för mina RR. Det ska vara liksom, konceptet kommer med sol och typ att du har varit ute och så här en dag och så sätter du dig och har lite chill time typ. Det är liksom det som hör ihop på något sätt.
Ja, men jag håller med. Det har även uppstått en viss känsla av att det kanske var skönt med lite alkoholfritt efter RR-veckan.
Ja, så kan man tycka. Ja, men veckans drink är alltså en gindrink. Bees Knees. Mm. Den kan ni testa om ni är sugna på att ha något litet starkare i glasen, helt enkelt. Mm.
Veckans övning då, kära du?
Ja, alltså vi kallar den för halv Turkish get up. Och jag vet att om man googlar halv Turkish get up så får man lite olika hur långt man gör den övningen. Mm. Men som vi jobbar med den så är det alltså en Turkish get up är ju egentligen en typ av bålrörlighetsövning, kan man säga det?
Flashövning också.
Ja, men det är lite cool så här. Ja, alltså jag gör sällan hela Turkish get up med kunder generellt. Men det är också för den är lite så här komplicerad och sen så, jag vet inte, jag har inte riktigt fastnat för den, men ibland kan det hända. Men den här halva i alla fall, det handlar
men vi kanske bara ska säga vad en hel Turkish get up är.
Ja,
en
det är att man Turkish börjar på rygg egentligen.
Get up är att man jobbar med en kettlebell på rak arm, liggande på golvet. Mm. Och sen ska du förflytta dig upp till stående med att hela tiden sträcka kettlebellen uppåt, kan man säga.
Ja, typ titta på den och ha sträckt arm liksom. Så att det är en övning. Du måste jobba jättemycket med bålen, men det handlar också om att du ska ha rörlighet i axelled och skulderbladsparti och alltså för att kunna göra rörelsen med en vikt. Ofta så gör man ju börjar man ju med att göra den utan vikt, men bara med något lätt i handen för att liksom klara av rörelsen, för att ju tyngre vikt du tar, desto större krav sätter du ju på axelled och bröstrygg och skulderbladsparti och sånt, att du kan lossa ut och sådär. Men Jag vet, när vi gjorde den på vår utbildning, då gjorde vi den med ett glas vatten. Och det kan vara ett så här kul sätt att göra. Och det kan vara en så här rolig, jag ska inte säga utmaning, för vi gillar inte utmaningar så mycket. Men
partytrick.
Partytrick kanske, att man ska göra då den här utan att glaset tippar och att man får vatten på sig.
Alltså jag fick ju vatten på mig.
Ja, precis. Men det är ju för att det är en svår övning och det kräver som sagt att du har en viss rörlighet och kontroll i axelpartiet för att kunna göra det. Sen är det ju att du jobbar med bollen och sånt. Men när man gör en halv då, då ligger man alltså på, eller det är en bålövning skulle jag säga. Det är egentligen en typ av större crunch nästan, kan man säga så?
Ja, alltså när lägger du in den till dina kunder? Vad har den för syfte då?
Det är bål.
Mm.
Mm. Jag lägger den som en bålövning då. Som är lite, alltså att det är också lite så här att det är en lite rolig övning, att det är något lite annat. Så.
Mm.
Men framförallt båltänket. Och jag supersätter oftast den med till exempel en annan ensidig eller bålövning. Alltså ensidig övning eller bålövning. För att det också blir lite mer, du jobbar med en sida i taget.
Det är ju nästan som en ensidig, instabil serratus crunch som vi pratade om för 2 veckor sedan.
Ja, ja, verkligen.
Det är ju samma rörelse egentligen, att du ligger med uppsträckt arm med vikt på och sen så reser du upp över kroppen och ska behålla stabiliteten i armen som håller i kettlebellen.
Mm. Så att det som du gör är att du ligger på rygg och då kan du börja bara helt utsträckta ben och så håller båda armarna i en kettlebell och då får man ju ta en jättelätt i början så att man säkerställer att man klarar det. Och då tar man en lätt kettlebell och håller armarna utsträckta upp över bröstet, helt raka. Och sen släpper du då den ena, vi säger att du släpper den högra handen om kettlebellen. Så att du håller i den vänstra utsträckt. Och sen så viker du upp och sätter i foten på det högra benet. Alltså motsatt ben mot hand. Sätter du i golvet så att du har ett ben utsträckt och ett böjt. Och sen så från där egentligen är det som att du går ifrån liggande bara upp till sittande. Med den ena kettlebellen, eller med kettlebellen då utsträckt i armen. Och den andra armen kan du ha, tänka att den går ut efter sidan. Så att när du är i toppläget så har du den handen i liksom.
Mm.
Och sen så och då också att du tänker att du tittar nästan upp på kettlebellen som du har på rak arm. Och då ska du jobba upp till du nästan är sittandes och sen så går du tillbaka igen. Alltså jobba ner igen med samma sak. Då håller du emot så att du har handen upp och kettlebellen på rak arm. Och sen så kan du antingen då göra flera gånger på med samma arm och sen byta eller så gör du varannan. Jag gillar att göra klart en sida först för att jag tycker att man får ett bättre flyt och liksom rörelse i, alltså själva rörelsen blir bättre och effektivare tycker jag, än att man ska hålla på och byta arm och sådär. Så det är också en övning som, varför vi tog med den också är för att det är en sån här bra övning som man faktiskt kan göra om man vill ha något så här tips på bra sommarövning, alltså som man inte behöver så mycket redskap och sånt till, och det går ju faktiskt att göra med en vattenflaska som är fylld, alltså du behöver inte ens ha en, du kan ha en hantel också, så det går ju just att du har en vikt så kan du ändå göra en övning som blir någonting kanske annat än dina vanliga bålövningar.
Ja, så den som vanligt så lägger vi upp den på Instagram. För den som undrar vad fasen det är vi pratar om egentligen. Vi går vidare till nästa punkt som är veckans tips. Förra veckan så tipsade vi om mindfulness, höll jag på att säga. Mental träning menar jag.
Mm.
Och en studie som har tittat på löpare. Den här veckan så är tipset en annan studie som handlar om skador inom olika sporter. Och jag som har börjat springa över sommaren tyckte också att det här var en ganska intressant studie att ta upp. Vi har ju skällt lite grann skämtsamt på CrossFit också i den här podden. Och tidigare tagit upp en studie inom CrossFit som tittade på axelskador inom CrossFit. Men den här studien har under en 12 månaders period sammanställt skador för just CrossFit-utövare. Och av 414 deltagare så var det 157 stycken som var 37,9%, alltså ungefär 38%, som sa att de har fått en skada inom CrossFit. Men däremot, det som jag tyckte var intressant var att av 1000 timmar CrossFit-träning så var 3,24 av de timmarna skador. Och det är ju inte ändå
så mycket.
Jättemycket. Men den del på kroppen som har mest skador är ju inte förvånande axeln. Men däremot när man jämför det här med andra sporter och skador per 1000 timmar, så kunde man se att styrkelyft och styrketräning hade samma skadenivå. 2,6 timmar av 1000 träningstimmar var skadetimmar där. Medan löpning ute var av de här fyra, styrkelyft, styrketräning, crossfit och löpning, så hade löpning högst andel skador. 7,7 skadetimmar av 1000 tränade timmar. Och rent liksom anekdotiskt, empiriskt från min egen nu otroligt långa löparkarriär som jag haft här, så kan jag säga att jag förstår det. För att jag känner själv att löpning är alltså mixat med styrketräning som jag fortfarande håller på med, en otroligt tuff träning för kroppen. Jag känner att jag har mycket längre återhämtning efter ett löppass än efter ett styrketräningspass, och jag känner mig tröttare i leder och ligament efter löpning. Och varför vi tjatar om det här ibland, känns det som att vi gör, eller att vi har blivit någon så här talespersoner för att löpning är farligt. Det är inte så vi menar, utan mer att löpning är inte så himla så här enkelt och lätt som många tror. Och vi pratade om det för några avsnitt sen också. Just det här att man tänker att, vi pratade om det med Lina, att man tänker att så här, men det är bara att gå ut och springa lite för nu är det sommar. Och det är så liksom lättillgängligt, men det är tufft för kroppen. Och bästa sättet att hålla sig skadefri om man håller på och springer är ju styrketräning. Och jag vet att Tyngre, någon av deras poddar, gjorde nyligen ett avsnitt nu om styrketräning för cyklister, Johanna.
Mm.
Och det de pratade om i det avsnittet var att den styrketräningen som man rekommenderar, som de rekommenderade i det avsnittet, för den som kombinerar konditionsträning och styrketräning, det var tung styrka, runt 6-8 repetitioner, och att istället för att tänka en linjär progression som ett klassiskt träningsprogram som typ blir en beefcake eller sådär, att man ökar vikten varje vecka, tänka att man istället adderar set.
Mm.
Men just så här, få set och reps, eller set vet jag inte om de är så få, men få reps, för oss är det i och för sig inte 6-8 få, men du förstår vad jag menar.
Mm.
Med lång vila rekommenderade de emellan. Att man verkligen jobbar med den typen av styrka med klassiska tunga övningar som knäböj och marklyft för att vara skadefri till sin löpning. Så just den här gamla myten om att löpare ska hålla på och träna kroppsvikts 15 reppare eller 100 meter utfallsgång, det är inte vad man idag modernt säger.
Men jag tänker också när du säger så här, med, för det låter ju inte så himla peppigt när vi bara, här är veckans tips, och så berättar vi om skador och att man inte behöver springa nu när typ alla vill springa.
Nej, men veckans tips är ju att läsa artikeln.
Just det, så är det. Men det jag tänkte att jag ändå så här, om man för att vara lite så här, det här kan ändå vara bra att tänka på, så är det ju så att just när det gäller att man vill göra någonting nytt eller att man ska göra till exempel löp eller så, att det handlar ju alltid om att ha en progression i sin träning för att också vänja kroppen att liksom klara av någonting. Och jag tänker, för du sa ju också så här, men jag känner i mina leder och jag känner i knän och så där när jag sprungit, och att jag har svårare att återhämta mig till skillnad från styrketräningen. Det är ju också, för dig är ju löpningen ny nu. Du håller ju på att vänja kroppen, och att det får du inte av styrketräningen. Men en person som har sprungit mycket, den personen kommer ju känna en annan typ av återhämtning.
Mm.
Så det är också så här viktigt, för det som är med löpningen är att det är en belastning av leder och ligament som är väldigt hög. Och om man jämför det med att du skulle gå in i gymmet, så skulle du aldrig lägga på de kilorna som du belastar leder och ligament med på skivstången och börja böja till exempel.
Nej.
Men löpning tänker man att det bara är att springa ut och köra. Men just att man tänker bara på att så här, ha en progression och se alltid till att få med din prehab i allting du gör, och att när du gör nya saker, att det finns en, som sagt, en tydlig progression, och att du alltid har med dig den här preven, så kommer det ju också vara så att det är klart att det ger bättre chans till att inte få smärta eller skador. Men jag tycker ändå att man ska vara tydlig och säga att det var ju verkligen inte alls mycket, tycker jag, i den här studien. Alltså det var ju positiva siffror. Men det kan vara intressant ändå att läsa om man tycker att det är lite spännande med just skador inom olika sporter.
Ja, och som vanligt så länkar vi ju till den här
artikeln som vi hittade på sportscience.se, och den finns i podcastavsnittet. I appen så är det bara att klicka på länken om man vill läsa den.
Alltså du klarar veckans störning, alltså helt seriöst. På sätt och vis så hänger det lite ihop med förra veckans tema, för det har ändå lite med internet att göra.
Det är alltid internet. Internet är skulden till allt nu för tiden, Johanna.
Ja, men det är lite så.
Eller så är det folk.
Folk och internet. Alltså folk och internet, kombinationen. Folk klarar inte internet kanske.
Nej, det var en av när vi efterlyste t-shirts tryck till sist, så var det ett väldigt vanligt förslag, var att folk ville att vi skulle trycka upp en t-shirt där det stod folk, utropstecken.
Ja, det kan man vilja göra. Men berätta om veckans störning, för det är ändå du som faktiskt har blivit drabbad i det här, den här gången.
Ja, men jag har blivit nätmobbad. Nej, nu överdriver jag kanske lite. Nej, men jag har ju pratat i podden om att jag har börjat springa nu lite över sommaren. Och jag behöver inte berätta mer om det, för det har jag pratat om i förra avsnittet, tror jag. Och då la jag ut det på Instagram, och så reflekterade jag lite över att så här, jag kände mig stark i löpningen, trots att jag inte har sprungit mycket alls. Senaste liksom på många år så blev jag förvånad över att jag kände mig så stark. Och då var det en person som skrev så här till mig: nu till delen med opopulära åsikter, men tror inte du att du bara har lärt dig att fucking ta i? Jag tycker att alla får titulera sig löpare, men om det är ditt lopptempo, och du har ju sprungit typ 5-10 kilometer, så är det som att kalla sig styrkelyftare och inte få upp ens en fullviktstång från marken. Alltså, och då hade jag sprungit med ett miltempo på 64 minuter på en mil.
Ja, alltså det är helt så här är det. Det är helt ointressant vilket tempo du sprang med, för man skriver inte så. Alltså Nej. Det spelar ingen roll. Och det andra är också att det är så här, om du skriver själv och nu till delen opopulär feedback.
Opopulära åsikter.
Alltså att ens skriva det och sen ändå välja att skriva den här informationen, det gör ju att den här personen är dubbel dum i huvudet. Alltså på riktigt.
Det är som att säga till någon så här, inte för att låta dryg, men, och sen säga något drygt.
Det är också så här, varför gör du det? Och det, grejen är att det här är ju, du sa ändå och skämtade så här lite, och nu kanske jag överdrev, så här, nätmobbning. Och det är klart att så här, det finns människor som verkligen får utstå så fruktansvärd mobbning på nätet. Mm. Så på så sätt så är det så här, ja, det är verkligen inget så här stor grej så. Men det är ändå, beteendet är stort, och då spelar det ingen roll om man får en kommentar eller så här, för att beteendet sker är ju fruktansvärt. För nu är det så här riktat till en person som är så här: hej, ursäkta du som skriver det här, jag bryr mig inte ett dugg om dig, jag tycker om mig själv, jag är stabil i det jag gör och jag trivs med mig själv och jag har sprungit och jag är nöjd. Alltså det spelar ingen roll vad en person säger till dig i det här läget. Sen är det klart att om du skulle få 100 sådana så skulle du kanske känna så här: fan, jag kanske inte är så bra på löp. Du förstår vad jag menar, att det är klart att det tar ju mer, ännu mer i det mentala om du hela tiden får sånt här. Men att just så här, att det sker och att det finns ett beteende och att man väljer att anse sig ha rätt att skriva så till andra människor, det är ju så himla fruktansvärt. Alltså det tycker jag är så jäkla dåligt. Men det ger också som en extremt härlig känsla i vårat community. Alltså att det community vi har, där är inte sånt här tillåtande, och därför vi utstår väldigt lite sånt här, skulle jag säga.
Alltså det här är väldigt lite såna här kommentarer i vårt community, och fåtal gånger det har hänt så blockerar vi bara den personen. Men jag, och det var som du säger, jag blev nästan lite peppad efter det här, just för att jag kände så här, fan, det som vi gör, och det var jättemånga som skrev det till mig på Instagram när jag delade det här också, att det som du och jag gör och det som vi har byggt upp och den, liksom, den kraften som vårt community har, den är viktig. Det är viktigt att det finns, och det är viktigt att vi måste liksom hela tiden påminna om att varenda lyft är någonting värt. Varenda liksom meter du springer för dig själv är värd för dig. Och det är så jäkla skitsamma vad det är för tider och vikter och sådana saker som folk håller på med. För att det är fortfarande så otroligt få idag också som ens motionerar. Och det viktigaste är att man gör det för sin egen skull. Och ännu mera bonus är om man tycker att det är kul. Och då blir det extra viktigt att känna att så här, det här måste vi fortsätta liksom kommunicera. För att det är ju bara idioter som beter sig så där. Det är ju som om jag skulle gå in på någon lyftarkonto på Instagram och bara, fan vad svag du är.
Ja, men alltså, stoppa bara, sluta med det där. Det finns liksom ingen nytta, ingen glädje i det. Att, så här, att göra någonting som man inte skulle säga till en person live, bara skippa det på nätet också. Det finns liksom ingen härlighet i det. Och det tänker jag, det hör ändå lite ihop med som vi började med när vi pratade om just det här med din egna när det gäller kropp och liksom din egna njutning i olika situationer. Att faktiskt det här är så här, det du gör och det du är stolt över och alltså om det gäller träning eller vad det än är, så ska du få vara det. Det ska ingen annan ta ifrån dig. Och du ska inte göra någonting för någon annan. Och jag tycker verkligen att så här, det är en taken på det där, att fan, det spelar ingen roll vad du lyfter, ingen roll hur du springer, hur fort du springer eller vad du gör eller hur jävla många orgasmer du får, så länge du mår bra i dig själv så är det det som är det viktiga.
Ja, därför att de som gör såna här kommentarer, det här var inte ett troll heller, utan det här var en person med öppet namn och så här, jag såg var hon jobbar och bor någonstans och så där. Det är ju för att de själva går omkring och inte mår bra i sig själv. Det är ju alltid de som får vara glada som är de som vi ska vara avundsjuka på liksom. Så att ja, tråkigt, men också en påminnelse om vad som är viktigt.
Ja, fan, så är det. Men ett avslut som ändå, fan, skärper. Men det var ändå ett härligt avsnitt tycker jag, förutom att vi då pratade om skador och mobbning på nätet och att
kvinnor inte får komma.
Så tycker vi ändå att det är härligt med veckans drink. Hörrni, sommarpodden är tillbaka igen om en vecka.
Ja, det är den. Så hoppas jag få många outfitbilder på dig i husvagnsmiljö. För det tror jag, det kan bli liksom, det kan bli stort, Johanna.
Kan bli stort. Så om, det kan jag också då lägga till, om det är någon som har något tips, kan ni tipsa mig, inboxa mig med camper tips. Kan jag behöva. Fast det var härligt. Nu får du ta en bisnis.
Nej, jag ska faktiskt springa.
Härligt.
Reclaim the running.
Se nu till att ha ett riktigt ordentligt tempo, Klara. Jag vill inte se några slow motion tempo här nu i din.
Exakt.
Okej, okay. Men du har det bra då. Spring fort. Kram, hej.
Hej.